Kapitel 26. Bakom ett lås. Egwen skakade på huvudet och gick tillbaka till dörrarna som hon tidigare hade avfärdat. Någonstans måste hon ha tagit vägen. Hon gick in i det första rummet. De få möblerna var dolda under dammiga överdrag och luften kändes kvav och instängd, som om dörren inte hade öppnats på mycket länge. Hon gjorde en äcklad grimas. Det fanns musspår i golvdammet, men det var också allt. Hon öppnade ytterligare två dörrar, men möttes av samma syn innanför dem. Det var knappast någon överraskning. I de antagnas avdelning var betydligt fler av rummen tomma än bebodda. När hon drog ut huvudet ur det tredje rummet såg hon Ninive och Elaine. De var på väg ner för rampen bakom henne utan någon större brådska. Gömmer hon sig? Frågade Ninive förvånat. Där inne? Jag tappade bort henne. Än en gång spanade Egwen längs det krökta galleriet, först framåt och sedan bakåt. Vart tog hon vägen? Det var inte Else hon menade. Elaine log. Om jag hade trott att Else skulle kunna springa ifrån dig, sa hon, så skulle jag också ha jagat efter henne. Men jag har alltid tyckt att hon verkat för tjock för att kunna springa särskilt fort. Hennes leende var bekymrat. Vi får leta upp henne senare, sa Ninive, och se till att hon begriper att hon måste hålla tyst. Jag förstår inte hur den ärmelintronande kunde lita på henne. Jag trodde att jag var henne precis i hälarna, sa Egwen sakta, men det var någon annan. Jag vände bara ryggen till ett ögonblick, och så var hon försvunnen. Inte Else. Henne såg jag aldrig ens, utan kvinnan som jag först trodde var Else. Hon var bara försvunnen, och jag vet inte vart. Elaine flämtade till. En av de själlösa. Hon såg sig hastigt omkring, men bortsett från dem var galleriet tomt. Nej, sa Egwen bestämt. Hon... Jag tänker inte tala om för dem att hon fick mig att känna mig som om jag var 6 år gammal, smutsig, snorig och trasig. Hon var ingen grå man. Hon var lång och oerhört vacker, med svarta ögon och svart hår. Man skulle se henne bland 1000 människor. Jag har aldrig sett henne förr, men jag tror att hon är en Aishidé. Det måste hon vara. Ninive väntade på att hon skulle säga mer och sa sedan otåligt. Ser du henne igen får du peka ut henne för mig, om du tror att det finns anledning. Vi har inte tid att stå här och prata. Jag tänker se efter vad som finns i det där förrådsrummet innan Else hinner sladdra om det så att fel person hörde. De kanske har varit vårdslösa, och då tycker jag inte vi ska ge dem någon chans att rätta till sina misstag. De gick. Egwen i mitten. Hon insåg att hon fortfarande hade stenringen. Corianin Nedils Tear and Greel i handen. Motvilligt stoppade hon den i bältespåsen och drog ordentligt åt rämmarna. Så länge jag bara inte somnar med den fördömda. Men det är ju precis det jag tänker göra, inte sant? Men det var i natt och det skulle inte vara till något gagn att bekymra sig för det nu. Medan de gick genom tornets korridorer spanade hon efter kvinnan i silver och vitt. Av någon anledning var hon mycket lättad över att hon inte såg henne. Jag är en vuxen kvinna och fullt förmögen att klara mig själv, tack. Likväl var hon glad att de inte mötte någon som ens liknade henne. Ju mer hon tänkte på kvinnan, desto mer kände hon att någonting var fel med henne. Ljus. Snart börjar jag väl se svarta Aja under min egen säng. Men de kanske är där. Biblioteket var skilt från Vita tornets höga, tjocka huvudbyggnad. Det var byggt i ljussten med starka blå strimmor och liknade mest vågor som hade frusit till is just när de var som högst. Byggnaden tornade upp sig som ett palats framför dem i morgonljuset. Det fanns minst lika många rum här som i något palats, Men alla dessa rum, utom de märkliga korridorerna i de övre nivåerna där Varin hade sina rum, var fyllda med hyllor. Och hyllorna var i sin tur fyllda med böcker, manuskript, papper, pergamentrullar, kartor och sjökort, insamlade från all världens riken under 3000 år. Inte ens i de stora biblioteken i Cheer och Carhain fanns det så många dokument. Bibliotekarierna, utan undantag bruna systrar, höll hyllorna under sträng bevakning. Dörrarna bevakade dem lika noga för att försäkra sig om att inte minsta pappersbit lämnade huset utan att de visste vem som tog den och varför. Det var dock inte till någon av de bevakade ingångarna som Ninni förde Egwene och Elaine. Runt omkring bibliotekets grund fanns andra ingångar, både stora och små. Luckor som låg platt mot marken i skuggan av höga pekanträd. Ibland behövde arbetare få tillgång till förrådsrummen under biblioteken och bibliotekarierna var inte förtjusta i tanken på att ha svettiga män travande fram och tillbaka genom deras helgedom. Ninive drog upp en av dessa dörrar. Den var inte större än ytterdörren till mangårdsbyggnaden på en bondgård. Hon visade de båda andra på en trappa som ledde ner i mörkret. När hon släppte ner dörren efter dem blev det kolsvart omkring dem. Egwene öppnade sig för Cider. Det gick så lätt att hon knappt märkte vad hon gjorde och ledde en tunn rännil av den kraft som genomströmmade henne. Ett ögonblick hotade blotta känslan av detta flöde att dränka alla andra intryck. Så dök ett litet klot av blåvitt ljus upp, svävade i luften ovanför hennes hand. Hon tog ett djupt andetag och påminde sig själv om varför hon gick så stelt. Det var en länk till resten av världen. Känslan av linnet mot huden kom tillbaka, tillsammans med känslan av yllestrumporna och klänningen. Med ett svagt styng av saknad slog hon ned lusten att dra in mer, lusten att låta sig slukas av Cider. Elaine frammanade också en skinande svär och tillsammans gav de båda kloten mer ljus än en lykta. Det känns så underbart, visst gör det, mumlade hon. Var försiktig, sa Egwene. Jo då, Elaine suckade. Det känns bara så, jag ska vara försiktig. Den här vägen, sa Ninive skarpt och trängde sig förbi för att leda dem ner för trappan. Hon höll sig ganska nära dem. Eftersom hon inte var arg fick hon nöja sig med det ljus som de båda andra frambringade. De fick gå närmare 100 steg i den dammiga korridoren där de hade gått in, förbi rader av trädörrar i de grå stenväggarna, innan de kom fram till den betydligt bredare huvudkorridoren som löpte genom bibliotekets hela längd. I skenet från ljuskloten syntes lager på lager av fotspår i golvdammet. De flesta var av stora mansstövlar och oftast själva dolda av ett tunnare dammlager. Taket var högre här och en del av dörrarna var nästan stora som ladugårdsdörrar. I ena änden av korridoren fanns huvudtrappan, hälften så bred som korridoren själv. Det var där alla större saker bars ner. Intill den fanns en annan trappa som ledde ännu längre ned. Utan att tveka började Ninive gå ner för den. Egwene följde snabbt efter. Elaines ansikte var delvis skymt av det blåaktiga ljuset, men Egwene tyckte att hon såg blekare ut än vanligt. Här nere skulle vi kunna skrika lungorna ur oss utan att någon hörde ett knyst. Hon kände hur en blixt tog form inom henne, eller snarare möjligheten till en blixt, och snubblade nästan. Hon hade aldrig tidigare lett två flöden samtidigt. Det verkade inte alls särskilt svårt. Huvudkorridoren i den undre källaren såg ut ungefär som på våningen ovanför. Den var lika bred och dammig, men det var lägre i tak. Ninive skyndade fram till tredje dörren på höger sida. Där stannade hon. Dörren var inte stor, men de ohyvlade träplankorna såg tjocka ut. I en kraftig kedja hängde ett runt järnlås. Kedjan var hårt åtdragen och löpte genom två tjocka öglor. den ena i dörren, den andra fastmurad i väggen. Både låset och kedjan såg nya ut. Det fanns nästan inget damm på dem. Ett lås. Ninive ryckte i det. Men både kedjan och låset satt åt så hårt att de knappt gick att rubba. Såg ni något lås på någon annan dörr? Hon drog i det igen och drämde det sedan i dörren så hårt att det studsade. Smällen ekade genom korridoren. Jag har inte sett en enda låst dörr. Hon slog knytnäven i det skrovliga trät. Inte en enda. Lugna ner dig, sa Egwen. Det tjänar inget till att bli hysterisk. Om jag bara såg hur det ser ut inuti skulle jag kunna öppna låset. På något sätt ska vi säkert kunna få upp det. Jag vill inte lugna ner mig, fräste Ninive. Jag vill bli rasande. Jag vill... Egwen lyssnade inte på resten av Ninives utbrott utan kände på kedjan. Sedan hon lämnade Tervallon hade hon lärt sig mer än att frammana blixtar. En sak var en känsla för metall, en känsla som kom från jord. Det var en av de fem krafterna som inte många kvinnor behärskade särskilt väl. Den andra var eld, men det gjorde hon. Hon kunde känna kedjan, känna hur den var inuti, känna den kalla metallens minsta partiklar, de mönster som de bildade. Kraften pulserade inom henne i takt med mönstrens vibrationer. Undan, Egwen! Hon vände sig om och såg Ninive, insvept i Sardars glöd och med ett bräckjärn i händerna. Verktygets färg var så nära det blåvita ljusets att det var nästan osynligt. Ninive tittade bistert på kedjan, muttrade någonting om hävkraft och plötsligt var bräckjärnet dubbelt så stort. Flytta på dig, Egwen. Egwen flyttade på sig. Ninive körde ena änden på bräckjärnet genom kedjan, rättade till greppet och drog i för allt vad hon var värd. Kedjan brast som en tråd. Ninive flämtade till och snubblade över halva korridoren i pur förvåning. Bräckjärnet föll slamrande till golvet. Ninive rätade på sig och tittade förbluffat först på verktyget, sedan på kedjan. Bräckjärnet försvann. Jag tror att jag gjorde någonting med kedjan, sa Egwen, och jag önskar att jag visste vad. Du kunde ha sagt någonting, muttrade Ninive. Hon drog ut resten av kedjan ur öglorna och slog upp dörren på vid gavel. Nå, tänker ni stå där hela dagen? Det dammiga rummet hade en yta på kanske 10 gånger 10 steg, men det enda som fanns där var en hög med säckar i grovt brunt tyg. Var och en var fullstoppad, försedd med en etikett och förseglad med Tervallons låga. Egwen behövde inte räkna dem för att veta att de var 13 till antalet. Hon flyttade sitt ljusklot till väggen och satte fast det där. Hon visste inte riktigt hur hon gjorde, men när hon drog undan handen satt det kvar på väggen. Jag lär mig hela tiden att göra nya, oväntade saker, tänkte hon nervöst. Elaine tittade uppmärksamt på och hängde också sitt ljusklot på väggen. Egwen trodde att hon såg hur hon hade gjort. Hon lärde sig det av mig, men samtidigt lärde jag mig det av henne. Hon rös. Ninive gick direkt bort till säckarna, drog isär dem och började läsa på etiketterna. Rihanna, Joya Byr. Det är de här vi är ute efter. Hon skärskådade sigillet på en av säckarna, bröt vaxet och snörde upp remmarna. Vi kan åtminstone vara säkra på att ingen har varit här för oss. Egwen valde ut en säck och bröt sigillet, utan att läsa namnet på etiketten. Hon ville helst slippa veta vems ägodelar det var hon letade igenom. När hon tömde ut innehållet på det dammiga golvet visade det sig huvudsakligen bestå av gamla skor och kläder tillsammans med några sönderrivna, skrynkliga papper av det slag som kunde ligga bortglömda under garderoben hos en kvinna som inte var allt för noga med städningen. Här finns ingenting. En mantel som knappt skulle duga som trasa. Hälften av en sönderriven karta av någon stad. Cheer står det här i hörnet. 3 strumpor som behöver stoppas. Hon stack fingret genom ett hål i en ensam sammetstoffla och vickade på det mot de andra. Den här har inte lämnat några ledtrådar efter sig. Det har inte Amiko heller, sa Elaine dystert medan hon slängde undan kläder med båda händerna. Det kunde lika gärna ha varit trasor. Vänta, här är en bok. Den som packade ner allt det här måste ha haft bråttom om hon råkade få med en bok. Seder och ceremonier vid det thairenska hovet. Omslaget är borta, men bibliotekarierna vill säkert ha den ändå. Böcker kastade man bara inte bort, hur illa åtgångna de än var. Tje, sa Ninive med uttryckslös röst. Hon låg på knä bland bråten från sin säck och sträckte sig nu efter en pappersbit som hon redan hade kastat åt sidan. En lista över handelsskepp från Erinrin, komplett med avresedatum från Tarvalon och beräknade ankomsttider till Tje. Det kan vara en tillfällighet, sa Egwen dröjande. Kanske, sa Ninive. Hon vek ihop pappret och stoppade det i ärmen. Sen bröt hon sigillet på ännu en säck. De gick igenom varje säck två gånger och la det som de hade ratat i högar längs väggarna. När de slutligen var färdiga satte sig Egwen på en av de tomma säckarna, drog upp knäna och studerade den lilla samling de hade fått ihop, prydligt ordnat i en rad på golvet. Det är för mycket, sa Elaine. Det är för många saker. Ja, alldeles för många, instämde Ninive. De hade hittat ytterligare en bok, en trasig läderinbunden volym med titeln Observationer vid ett besök i Tje. Hälften av sidorna var på väg att falla ut. I Chesmal Emrys säck fanns ännu en lista över handelsskepp. Den låg innanför fodret till en synnerligen sliten mantel dit den kunde ha kommit genom en reva i någon av fickorna. På denna lista fanns bara fartygens namn, men de var alla samma som på den andra listan. Enligt den hade alla fartygen seglat tidigt på morgonen efter den natt då Leandrin och de andra lämnade tornet. Det fanns en hastigt uppskissad karta över en stor byggnad där ett av rummen bar anteckningen Klipphjärtat. Ett ark med namnen på fem värdshus under den suddiga men nätt och jämnt läsbara rubriken Cheer. Det finns någonting från var och en av dem, muttrade Egwen. Varenda en av dem har lämnat efter sig någonting som pekar på en resa till Tje. Hur skulle det kunna undgå någon? Varför har den ärmelintronande inte sagt någonting om allt det här? Den ärmelintronande, sa Ninive bittert, håller sina tankar för sig själv. Och vad spelar det för roll om vi råkar illa ut? Hon tog ett djupt andetag och nös av allt damm som de hade rört upp. Det som bekymrar mig är att det ser ut som ett bete. Bete, sa Elaine. Men så fort ordet hade lämnat hennes läppar förstod hon vad Ninive menade. Ninive nickade. Ett bete, en fälla eller kanske ett villospår. Men vare sig det är en fälla eller ett villospår är det så uppenbart att ingen skulle låta sig luras av det. Såvida de inte struntar i om den som hittar det här ser fällan eller ej. Elaines röst hade en osäker biton. Eller så ville de att det skulle verka så uppenbart att den som hittade det genast avfärdade Cheer som ett villospår. Kunde svarta Aya verkligen vara så arroganta? Egwen önskade att hon inte hade trott det. Hon insåg att hon höll bältespåsen i handen, att hon drog tummen över den vridna ytan på ringen inuti. De kanske ville håna den som hittade det, sa hon tyst. De kanske trodde att den som hittade detta skulle rusa iväg hals över huvud, förblindad av vrede och högmod. Visste de att det var vi som skulle hitta det? Är det så de ser på oss? Bränne mig, morrade Ninive. Egwen blev förskräckt. Ninive använde aldrig sånt språk. En stund satt de under tystnad och tittade på raden med föremål. Vad gör vi nu? Frågade Elaine till sist. Egwen grep hårt om ringen. Att drömma var tätt förknippat med förebådan. Både framtiden och händelser på andra platser kunde förekomma i en drömmares drömmar. Det får vi kanske veta i natt. Ninive tittade på henne, tyst och uttryckslös. Sen valde hon ut en mörk kjol som inte hade allt för många hål och revor och började lägga sakerna som de hade hittat på den. För stunden, sa hon, får vi ta med den här till mitt rum och gömma den. Men vi får skynda oss om vi inte ska komma för sent till köket. För sent, tänkte Egwen. Ju längre hon höll om ringen genom påsens tyg, desto mer kände hon att det var bråttom. Vi ligger redan ett steg efter, men vi kanske inte måste komma för sent.